Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäckar.
Och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på forskningsinstitutet RISE.
Och jag är så glad att du är tillbaka, Björn. Du har ju lämnat mig mol alena. Eller det ska jag inte säga. Vi har haft med oss fantastiska kollegor och intressanta projektkollegor kanske man kan säga från andra institutioner. Men det är så fint att ha dig här igen.
Det är härligt att vara tillbaka. Det har varit en intensiv vår på många sätt. Men det här avsnittet vill jag ju inte missa för allt smör i mitt hemlandskap Småland.
Och det finns ju en orsak till det. För att vi ska ju träffa en forskarkollega kanske man kan säga.
Ja, men så är det ju verkligen. Han har ju kommit till längre sin forskarbana än vad jag har. Men är också lite av en inspiration för att han har hittat ett bra förhållningssätt tycker jag. När jag pratar med honom och träffar honom och ser det han gör mellan forskningen och den seriositet som det innebär, men också en förmåga att kunna prata om forskning som gör att folk begriper vad det handlar om.
Ja, verkligen. Och Adam Palmqvist då, som vi ska träffa, som är hörande till Nord University och forskar bland annat på tillgänglighet i spel, har precis gett ut en bok tillsammans med sina medförfattare som heter Universal Design in Video Games.
Precis, och jag hoppas vi ska få prata med honom om tillgänglighet, men kanske också, jag är lite nyfiken också på hur blev han forskare? Vad gjorde att han hamnade där han var, så det får vi klämma in det kanske.
Forskning kan ju kännas som ett väldigt abstrakt ämne för någon som inte kommer från akademin själv. Vad gör forskare? Varför gör de det? Och det är ju någonting som du och Adam är väldigt bra på att förklara. Så att, är du nyfiken på forskning så spetsa öronen, för vi släpper in Adam i studion. Välkommen in i studion, Adam Palmqvist.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Du är ju tillhörande Nord University som docent och tidigare universitetslektor också.
Både ja och nej. Alltså jag är tillhör Nord University, detta stämmer. Men i Norge som Nord University ligger har vi inte docenttiteln. Det kallas första amanuensis. Men det översätts likadant som associate professor. Aha. Men första amanuensis heter, men jag kan inte likställa det med docent. För docent är en väldigt svensk universitetstitel. Så att säga. Det är lite olika titlar.
Det känns som att jag borde lämna över de akademiska frågorna till Björn här.
Ja, jag vet inte. Det hade kanske ett blandat resultat där som sketen doktorand. Men då har du ju faktiskt, får man säga, Adam, dels vet jag att du gjorde din resa till att faktiskt disputera på ganska kort tid. Och att dessutom hunnit ta det från assistant till associate professor på ganska kort tid, får jag förmoda. Hur gick det till?
Vi kan börja med min resa i spel, i den svenska spelbranschen och till det svenska universitetet, till doktorstiteln. Det kan vi börja. Jag började ju faktiskt skriva analoga spel för Fria Ligan som frilansare. Som de flesta av oss var på den tiden, där det liksom inte, när allting finansierades via Kickstarter. Det var på den tiden, så gammal jag. Det är inte så gammalt när man pratar rollspels Sverige i och för sig.
Alltså, jag vill ju bara skjuta in där då, att jag är ju fortfarande en hel del på Kickstarter och liksom hjälper spelutvecklare, analoga spel.
Ja, precis, och det gör jag med. Jag har också en hylla med analoga spel som jag vill spela, men har inte tid att spela, tyvärr. Men aren't we all, så att man säger. Men det började där. Det började faktiskt med att jag satt och skrev min master i mediehistoria för många herrans år sedan när Kosta Kostulas och Nils Karén hörde av sig till mig. För de skulle just leasha Coriolis-titeln och tyckte om, för då skrev man fortfarande på forum, det här är alltså runt 2010, 2011, 2012, tyckte om det som jag skrev. Lite så, och frågade om jag ville skriva för dem. Och det blev det var väl liksom det som var resan. Och samtidigt så, parallellt med detta så började jag jobba som lärare. Och så började jag jobba för en koncern som heter Magelungen Utveckling. Som jobbade med elever med omfattande behov av särskilt stöd. De finns kvar fortfarande. Och då blev jag väldigt intresserad, för jag jobbade med tonåringar. Jag är gymnasielärare egentligen. Eller är fortfarande, för jag är legitimerad. Men jobbade med ungdomar som hade ett omfattande behov av särskilt stöd. Mest neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det som jag såg är att förutom att de flesta var män, så såg jag att det var ett väldigt stort spelintresse. Och då kom det också ungefär samtidigt, så kom det en liten sak som heter gamification, som jag tyckte det här, spelbaserat lärande, är ju någonting som förmodligen kommer ha en någon form av impact på studenterna. Och det hade det. Så att det hade så pass mycket impact så att den här gymnasieläraren på Magalungen i Göteborg blev bjuden till att åka till Almedalsveckan någonstans där 2015 kanske, 2016. Och fick prata om vad jag höll på med spelbörs. För vi hade ju fått väldigt, det hade ju hänt någonting med studenterna. Vi lämnade ju in resultat. Vi var ju till och med att Skolinspektionen trodde nästan att vi höll på att fuska med att de liksom fick. De fick ju betyg. Där det förut var streck så var det liksom nu betyg. Och det var väldigt häftigt. Men, och när jag pratade om då spelbaserat lärande 2015 på Almedalsveckan, eller om det var 2016, jag kommer inte riktigt ihåg, då var det liksom en vurm för hela den här gamification-grejen. Det var, alla pratade gamification basically. Men då kom det också fram en person, Kerstin hette hon, från studentlitteratur och sa så här: det här är ju jättespännande, kan inte du skriva en bok om det här? Där du gör. Och då skrev jag en bok som hette Det spelifierade klassrummet. Den boken gjorde att jag fick ett större, för jag har ju parallellt då skrivit analoga spel och hållit på med liksom lite halvt digitala spel och lite olika så här, vart haft en fot i spelbranschen, men ändå tänkt att lärande är det som jag är syftar på. Men jag blev headhuntad av en nystartat företag som då hette, de höll precis på att rebranda och skulle ta namnet Insert Coin. Och de skulle satsa stenhårt på gamification. De hade jobbat med Serious Games förut.
Vad är det för skillnad på gamification och på Serious Games?
Åh, herregud, jag hoppades att jag skulle slippa detta. Men då får jag göra det då. Nej, men det är så som jag, det finns ju ingen, för det första kan vi säga så här, gamification, vi som håller på att forska på gamification, har inte riktigt kommit överens om hur vi definierar det. Det finns fyra stora, varav en är Sebastian Detterding, som är en tysk forskare, som definierar det som att det är delar av spel du sätter in i en annan verksamhet. Det är gamification. Serious Games är ett fullt spel som du liksom spelar och lär dig någonting. Till exempel hur du ska agera i en brandövning skulle kunna vara. Medan gamification är att du sätter kanske, du får medaljer kanske, badges, när du lämnar in uppgifter eller lämnar in. Det är mycket vanligt om ni håller på med olika träningsappar, så har de flesta träningsappar idag gamification.
Eller Duolingo och språklärande och sånt
här. Ja, visst. Där den mest kända, nu kanske jag outar någonting här, jag får inte säga, men den mest kända, den som startade hela trenden skulle jag säga, alltså rent kommersiellt, är väl egentligen Duolingo, som är en av de största språklärningsapparna fortfarande, och den har väl funnits sedan 2010-2011 någonstans, så den är, den har varit med snart 14 år då.
Jag använder ju de här träningsprogram som man får lite medaljer, alltså fysiska medaljer. Man går en viss sträcka och så i den virtuella världen så går man då till exempel till Mordor. Det blir man motiverad av att knata på. Och så får man en fysisk medalj. Jag har en liten samling här ovanför.
Ja, men det låter ju helt fantastiskt.
Men det kändes skönt, Adam, att när du gav definitionen att den matchar ungefär vad jag brukar säga när jag pratar med folk utanför forskarvärlden. För det är ju precis så jag brukar försöka förklara skillnaden mellan gamification och serious games. Som ju för mig är snarare ett sätt att applicera spel, eller ett sätt att använda spel så att säga, precis som man kan använda spel för underhållning eller använda spel för att försöka få ekonomisk vinning om man kör med gambling, så kan man använda spel för serious games eller för liksom nyttosyften av olika slag. Medan gamification är ju mer att man tittar på element ur spel.
Definitivt.
Så att jag skriver det under på tysken.
Ja, men jag håller med. Och gamification är ju ganska likt. Det finns ju andra. Det kommer ungefär samtidigt som det här med nudging blev väldigt stort. Att man liksom ska använda det här med en form av beteendedesign.
Kom igen nu, spela lite till.
Och det ska man ju också säga så här, att det är ju en double-edged sword, brukar säga, eller Demokles svärd, om vi ska använda sådana här fina gamla akademiska uttryck. Så är det ju att du kan använda det för att du blir bättre på att återvinna och liksom panta burkar eller vad som helst så här, typ, och källsortera och sådär, som jag också gjort en del forskning på. Men det kan ju också användas i andra syften, det som då kallas då gamblification, lite så att man använder det som något lite mer i negativa aspekter, att man ska öka, det man egentligen gör är att man ökar frekvensen av ett beteende. Skulle man kunna säga. Och om det är ett positivt eller negativt beteende, det, där får liksom där de tvistade lärde.
Där är du inne på någonting som är väldigt intressant. För vi har ju bara ett begrepp för det här på svenskan, spel. Och spel kan ju vara kasinospel, eller det kan vara underhållningsspel, det kan vara lärandespel. Men ordet, grundordet är ju spel någonstans. Och man vill ju inte gärna förväxla vad kasinospel är tillsammans med vad underhållningsspel är. Och mobilspel egentligen som en helt egen genre.
Ja, precis. Och det här har vi, som man spelar ju också fotboll.
Och rollspel.
Och rollspel. Och brädspel. Ja, så att det finns jättemånga olika så här, spelgreppet. Är ju, man kan lägga in ganska mycket i spel. Och spel och dobbel och spel om pengar. Ja, så att det finns jättemycket. Yes. Men jag kommer ju inte så långt i min dock.
Vi går tillbaka till din forskning. Och vi kanske ska förtydliga här. Vi hoppade direkt in i ämnet. Men vi ska alltså prata om tillgänglighet i spel idag. Det är egentligen det som är våran core. Varför du är här för att berätta för oss. Som vi så småningom kommer in på ifall du fortsätter ditt resonemang där.
Precis, och i det här, när jag blev headhuntad från Magaluggen så blev jag också, så ville jag göra min doktor i spel, i gamification. Och det var, gick det här bolaget med på, så det var liksom lite av den. Därför jag blev headhuntad in till InsightCoin, och sen så ville de ha evidens för det de gjorde. Och då började jag min doktor på Skövde, men flyttade till Göteborg, mycket på grund av pendling och lite dittan och datan. Så att, och för att då svara på Björns fråga, det gick fort? Ja, det gick fort. Av två anledningar tror jag. Varför jag skrev min doktor ungefär på 2 år. Man brukar göra det på 4 ungefär. Mycket på grund av att jag hade tur. Jag hade gjort nästan all datainsamling under, i början, samtidigt som jag läste mina kurser som man behövde göra. Sen kom pandemin och då satt alla still, fast inte jag. Då satt jag och skrev på alla mina artiklar och kunde liksom gå på ganska många konferenser, för de var online. Och jag hade, både jag och min fru är lärare, så att vi hade ju ett hemmakontor. Så att och jag har ju också en vana av att skriva hemma, skriva spel och sådär, skriva rollspel. Så att det var liksom inga, det var inte en jättestor omställning för mig att liksom börja jobba hemifrån. Så att jag var ganska, jag ska inte säga att jag tyckte att pandemin var skön, men jag hade ett arbetsflöde som var väldigt produktivt och det var väldigt roligt. Vilket gjorde då att jag kunde avsluta min doktor ganska raskt.
Ja, men, vad var ämnet?
Jag började titta på gamification och lärande eftersom jag är gymnasielärare. Men samtidigt så jobbade ju InsightCoin med flera olika parallella företag. Så jag jobbade ju också en del med det som kallas då workplace learning, alltså arbetsplatslärande. Och till skillnad från, det var ju en liten sanningmodifikation, min datainsamling var inte riktigt färdig. Så när pandemin kickade igång lite sådär, då hade jag en hel del klassrumsobservationer kvar som jag hade behövt göra. Men där, när liksom gamification för skola gick ner, så gick också workplace learning upp. Så det blev, för nästan alla som jobbade, jag jobbade, nu är ju de anonymiserade min avhandling, men jag kan säga stora industriföretag i den svenska produktionsindustrin. De balanserade ju pandemin med att nu ska vi utbilda arbetsstyrkan. Så där blev vi väldigt ofta kontaktade. Och de ville ju också gärna ha evidens. Så jag gjorde ju min datainsamling på workplace learning. Så jag skiftade lite från att titta på gymnasieskola till att titta på enbart företagslärande. Så att säga. Eller liksom det som kallas corporate training, reskilling, upskilling. Och det kom ju i samband med den här stora diskussionen om livslångt lärande och den lärande organisationen. Sådär. Så gamification och lärande kan man säga. Och det är väl där som jag pysslar med.
Det har ju varit en debatt för inte så länge sedan, i veckan faktiskt, när det här spelas in, som handlade om diskussionen om det här lekande lärandet och kreativitet och imagination och så vidare som en del av lärande även för vuxna, där det var debatt i Sveriges Radio här mellan en ekonomiprofessor och Pernilla Glaser. Vad säger du som ändå är professor i det här ämnet? Ska man hålla på med sånt trams som lekande och spel och lärande? Är inte det slöseri om man vill lära sig?
Det känns som en väldigt ledande fråga.
det finns ju olika sätt att se på det där. Om vi tittar på lärande och lärandeteori, vad man finns ju väldigt många, det finns ju, om man tittar på konstruktivistiskt meningsfullhets, alltså mer av Piaget och sådär. Nu ska vi inte gå in på detta för då kommer många stänga av podden direkt. Så att vi släpper detta. Men det finns ju olika skolor där man tycker att det finns bra och dåliga metoder för att lära ut. Jag vill ju understryka detta, att det är inte riktigt det som jag har forskat på. Jag har ju forskat mer på teknologiacceptans. Hur accepteras när man gör om kurser inom arbetsplatslärande med spelmedel? Hur tas det emot och förstår personerna vad det innebär att få poäng, till exempel, i när de lämnar in en uppgift? Och det kan jag säga att min forskning ibland visar på att det gör man inte. Så jag använder ju väldigt mycket det här begreppet litteracitet, alltså game literacy, där man då tittar på att personer som inte har en spelerfarenhet har väldigt svårt att förstå gamification, alltså i deras lärande situation som vuxna. Jag fick till exempel frågan, det finns i en av mina artiklar som man kan läsa, den är open access, där en stor del av de som vi intervjuade inte riktigt förstod, vad ska jag med de här poängen till? Kan jag köpa någonting för dem sen? Men de förstod ju inte att den här poängen var ju det som drev att de fick en ny level. Men det var liksom inte uppenbart för personer som inte hade en sån kunskap om spel, helt enkelt.
Men kan det inte vara så bara att vissa människor inte blir motiverade av det?
Definitivt, definitivt. Men sen så har vi också tittat på, så tittade jag också på i företagskulturer där det fanns ett väldigt hög, liksom i intervjufrågor så här, att spelar ni spel på vardagen? Eller liksom till vardags? Och där var ju de helt införstådda i vad de här olika mekanikerna ledde till, och vilket också hade en större impact på själva liksom av implementationen också. Så det fanns en högre, vad jag kallar då team maturity för gamification. De hade liksom en högre mognad. Sen kan man diskutera om mognad var rätt begrepp för det. För ja, mognad för gamification, men de kanske behöver man mogna för ni förstår själva. Men det, och då heter ju också min avhandling plug and play, frågetecken. För jag vill ju mena att implementera gamification på arbetsplatsen är inte riktigt plug and play, vilket ens... Det finns massa intressenter, eller som jag kallar dem då, stakeholders i organisationen, som har idéer om hur det här ska appliceras. För att återknyta till frågan då, Björn. Ska vi säga administrationen, eller ska vi säga mellanchefer och chefer, det skulle ha en väldigt stark användar, ett användningsområde. Utilitarian, nu svänger jag mig här för jag är rädd att jag ska slöra in på de norska begreppen här, så jag försöker hålla mig lite sådär. Utilitarian, att det skulle ha ett utilitarian anspråk, medan det fanns då de som gör det här vill ju att det skulle ha mer ett lekande, hedoniskt anspråk, för de kommer ju från spel. De är ju jätteduktiga på att göra det, men inte lika duktiga på att lära ut saker som är speciellt för produktionsindustri. Och sen så har vi de som ska lära sig, som vill lära sig nya färdigheter, så att det är ett spänningsfält där. Och som vanligt då, när en forskare ska svara på en fråga som är ganska enkel, så gör vi det lite klurigare för alla.
Men det ingår i paketet.
Det är en del av era naturliga charm. Men om vi går tillbaka då till det som du har ju haft en sån himla lång och intressant bakgrund i de olika delar. Men jag fastnade lite grann för det här med ditt arbete som gymnasielärare och hur du kom in på pedagogisk stöd till barn med neurodiversitet. Nej.
Neuropsykiatrisk funktionsvariation brukar man säga.
Men vad är då neuropsykiatrisk funktionsvariation? För den som tycker att det är ett långt och krångligt ord, som till exempel jag.
Det skulle kunna det som klassas där under. Men man, också, man kan ju säga så här, där skulle ADHD kunna komma under. Det skulle också kunna olika former av autism komma under.
Och då kommer vi ju in på det som då är tillgänglighet i spel. För det är inte alla spel som funkar för alla människor.
Nej, men precis. Och det är ju någonting, efter min avhandling så har jag ju breddat perspektivet. Då har jag ju gått, för jag är ju intresserad av många former av spel. Och då gick jag och började titta på tillgänglighet i allting från... Också då serious games och gamification, men också mer om nöjesspel, men också tillgänglighet i VR-spel och träningsspel. Så det är där vad jag tittar på just nu, och det är nog därför ni har bjudit in mig också, för jag har skrivit en bok om det.
Vad heter boken?
Ja, den heter då Universal Design in Video Games.
Och kan man köpa den var som helst?
Det behöver man inte göra, man kan låna den på ett bibliotek, tycker jag. Sådär. Så man, för de... Nu blir säkert springen jättearg på mig om de hör på detta. Men jag tycker att man kan väl... Jag ska väl inte stå och tuta mitt eget horn, så att säga. Men jag tycker man kan läsa, låna den på bibliotek.
Det var väl en jättebra idé. Men du nämnde att du inte var ensam författare, utan ni är några stycken som har skrivit.
Två till författare. Det är jag, och sen så är det Olle Göte, som är en forskare på... Han är friställd i ett år, fast det är inte... Det är frivilligt. Han har så att säga ett... man har rättighet när man har jobbat inom akademin under en viss tid i Norge att ta ett år sabbatical, som det heter på engelska. Så att han har sitt sabbatical från Christiania University i Oslo. Han är vanligtvis lärare på universitetet i Christiania då, inom spel och tillgänglighet och design. Sen så är det Isabella Gidell, som är min doktorand, som är knuten till Nord University, fast inte FSV som är min fakultet, utan hon är knuten till FLU som är lärande fakulteten, det vill säga det lärarprogrammet.
Och förklara gärna för de lyssnare som inte har koll på FSV då, vad står det för?
Faculty of Social Sciences, eller fakulteten för samhällsvetenskaper. Så det är inte så jättelångt FSV.
Är det lite så här, den som har mest förkort, liksom, längst förkortning vinner?
Nej, det där är väl lite under lupp också. Hur ska vi prata om fakulteter? Det här, många universitet kanske funderar på, är det värt att prata om det? För nästa, mycket av den forskning som görs idag är ju väldigt tvärvetenskaplig. Vilket gör att till exempel jag tittar ju på spel och media. Och media kommer ju då, har ju i Norge landat under samhällsvetenskapen eller social sciences. Medan i Sverige kanske den hade landat, skulle man väl kunna säga, skulle landa mer under teknologi. Fältet,
det finns i båda faktiskt, har jag noterat när jag varit inne och grävt i det. Och det där är ju ett problem som, skulle jag säga, spelforskning är stort då, som jag sitter i spelforskarrådet också, så är det en utmaning man diskuterar just med spelforskning. Alltså att det finns spelforskare som är ganska djupt rotade i tekniken, som sitter på datavetenskapliga institutioner och informationsteknologi, som är likhet med medieteknologi då, finns på två ställen. Dels i de teknologiska vetenskaperna, då man pratar mer om tekniken, men också de samhällsvetenskapliga, man pratar mer om impacten då. Men just det här att man är i olika fakultet och att universitet som entitet är organiserad på ett sådant sätt att mycket är ju kopplat till respektive fakultet. Både vad det gäller vad man publicerar och vad man söker finansiering, hur man jobbar. Så att det finns en ganska hög medvetande grad om att det här också utmanar när man vill jobba tvärvetenskapligt. Vilket jag tror att de flesta forskare gärna vill. Man ser ju att det ger goda resultat när man inte bara kan lära av annan forskning i sitt eget fält, utan också lära av forskning i närliggande fält eller kringliggande fält. Så att, men för att inte glida alldeles för långt in i den akademiska världen här. Jag har skrivit en bok om tillgänglighet. Varför det?
Anledningen till att vi kommer lite från olika håll. Jag kommer ju från, som sagt, från Serious Games och Gamification, men har också jobbat mycket med entertainment games också då. Nu säger jag så här, nöjesspel, alltså det som man kallar spel generellt. Men det är allting från brädspel till rollspel till också mer digitala spel. Och där kommer kanske då Olle Goethe, det är väl hans stora fält där egentligen, att han kommer väl från den här med nöjespel. Han har jobbat, han kommer från Amiga-tiden sådär, så att han var med och i San Francisco när liksom, och var med i Lucas Arts när de höll på den tiden. Det här är way back, det är på 90-talet. Ja.
En sån här coolhetsfaktorn, bara wii.
Ja, men han är ganska frack. Ja. Så här. Och Isabella kommer ju då mer också som mig då, som är då Serious Games Gamification, men har tittat väldigt mycket på Exer Games tidigare. Så att där kommer det. Så att från där möttes vi, och vi mötte Springer och Helen Desmond, en publicist på Springer, som frågade om vi ville göra den här boken utifrån. Vi träffade henne på en konferens, om jag inte minns helt fel. Och det här kontraktet skrevs faktiskt under pandemin, och det har... well overdue, ska jag säga. Den har legat och marinerat väldigt mycket. För det hände väldigt mycket under pandemin, ska jag säga också. För det, vi ville skriva om tillgänglighet, och det var ganska enkelt att skriva om tillgänglighet under pandemin. Men i och med att det blev så många som blev spelintresserade under pandemin, det finns ganska mycket statistik på i alla fall, att fler började spela. Också personer som inte normalt räknades till den här gamergruppen, utan det är så här, ja, folk satt hemma, och sen så kanske någon spelade på konsolen där hemma, och sen så var det en möjlighet att vara två eller tre eller fyra players, och då satt folk och spelade. Så att då blev det också en större fokus från de här stora aktörerna, till exempel Xbox och Sony, att göra de här sakerna tillgängliga, spelen. Samtidigt så blev det liksom ett beslut taget i USA att det skulle, att de här elektronik och speciellt spel skulle bli mer tillgängligt.
Och vad menar man då med tillgängligt, med mer tillgängligt? För vem? Är det fysiska funktionshinder eller neuropsykiatriska diagnoser?
Och det där är en jättebra fråga, det är ett poddavsnitt i sig självt. För det är ju så här, tillgänglighet och tillgänglighet för vad? Och vi försöker reda ut det här lite i ett kapitel i boken. Och vi blev ganska nöjda med det här kapitlet, men det är ju fortfarande en del. För vi slutade till exempel med att vi kom överens om att det fanns två, alltså det finns den här liksom situationsbundna otillgängligheten, skulle man kunna säga. nu pratar vi liksom så här, accessibility, inclusivity, och alltså vi tar liksom tar ett steg ifrån det här universal design perspektivet för spel, för det är också ett problem. För om man gör spelen supertillgängliga, att, eller det här är inte ett problem, det är också problemet, men också det som är roligt med spel, att spel är problem som man ska lösa. Och är inte det, är det för enkelt att lösa, då är det inte roligt. Och då, så att det är det som jag gör det här, att universal design blir lite problematiskt. Så vi pratar om, i vår bok, så pratar vi om attainable game experience. Så att de är nåbara, så att säga. Sen så, om, be mig snälla inte säga det på svenska, för jag vet inte riktigt hur jag skulle översätta det. Men det kom vi överens om. Och så pratar vi då om att det kan få vara utifrån de fem sinnena, men det kan också vara från olika andra, ska vi säga, funktioner, exekutiva funktioner.
Det kan man ju se ganska tydligt när man spelar olika typer av spel, vilket ju flera av oss kanske gör. Det är ju en sak om tillgängligheten för mig som spelare är utmanande för att gränssnittet med vilket jag interagerar med spelet är svårt. Jag fattar inte vad jag ska klicka, eller jag vet inte om jag ska vrida kameran eller vad det nu kan vara för någonting. Det är en annan typ av komplexitet och tillgänglighet om jag inte förstår mekaniken. Vad är det jag förväntas göra? Hur kan jag bygga upp mitt land? Eller hur kan jag vinna av den här motståndaren? Eller vad är det jag behöver göra i spelet? Hur interagerar jag, så att säga, med handlingen i spelet på ett sätt som fungerar? Och sen finns det ju såklart helt andra aspekter som handlar om tillgänglighet i form av att tilltala spelet, så att säga, presentation, kultur, text, narrativ och så vidare mig. Eller något som går helt över huvudet på mig för att jag inte begriper kontexten. Vi har ju, och jag menar, spel som fungerar i Korea jättebra på en koreansk publik är inte bara att droppa i Sverige och sätta svensk text på det, för att referenser och kontexter inte fungerar. Så och det här har du säkert mycket bättre koll på, för det här är verkligen ditt fält. Men tillgängligt kommer ju ganska många olika divisioner. De har inte ens pratat om då det här som vi var inne på innan med dina gamla elever.
Ja, visst.
Där det finns då individer som har särskilda behov. Men nu pratar vi om folk utan särskilda behov som ändå ska ta sig an olika spel. Vi har ju spel som, jag spelar mycket Crusader Kings just nu.
Ja, just det.
Paradox. Och de är ju kända för att göra ganska komplexa spel med väldigt hög tröskel för att kunna just lära sig själva spelet. Men de har ganska god UX. Det är ganska lätt att, så att säga, förstå att jag kan klicka här och då händer det här, och bra tips och sådär. Men spelen i sig är så himla komplexa. Bara liksom, hur mycket berör ni de olika delarna av tillgänglighet i den här boken och i din andra forskning?
Ja, men tack så hemskt mycket. Vilken superbra fråga, Björn. Det som vi gör ju så här att vi pratar om granularitet lite i det här. Så här, vi vill ju inte in att, så här, för vi vet att speldesigners, vi tittade lite på, man kan ju säga, om vi jämför med produktdesign, där är det väldigt enkelt att prata om så här, tillgänglighet, att det ska finnas affordanser, och nu kommer väldigt sådana här fackord, affordanser som är att de flesta kan använda det. Till exempel, en affordans är en örat på koppen, skulle kunna räknas som en affordans. Jag förstår att det är örat jag ska ta i när jag dricker, för att annars så blir jag... Nu gjorde jag
pratar
en liten
visning här. Pratar vi om en fysisk kaffekopp håller upp, så precis. Har den ett öra där man kan hålla då i. Så det går, är örat större så kan fler människor greppa örat.
Ja, men också att jag inte bränner mig om jag bara tar direkt i koppen, så att säga.
Och det begriper man intuitivt, ja, för att det är designat på rätt sätt.
Inom produktdesign är det här väldigt vanligt, men det blir ju lite annorlunda när man pratar spel. För spel ligger inte i det här fältet. Vi gör en vad heter det, särklassning här, att game design ligger mer i det artistiska fältet fortfarande. Det är väldigt mycket mer... En mycket mer konstnärlig tradition. Så det finns väldigt mycket, det finns mycket debatt, speciellt i USA. Där det är väldigt många så här kända, både spelforskare och kända speldesigners. Som är liksom, som också har kanske då lite rockstjärnestatus i industrin. Som är väldigt anti det här med det som man har gjort inom produktdesign. För att göra saker tillgängliga, till exempel participatorisk design. Det vill säga att man designar tillsammans med olika grupper. Det händer inte ofta i spel, utan designen är, och i Sverige har designen en väldigt stark roll i speciellt digital speldesign. Och det finns ju olika nivåer, det finns ju senior och junior, och sen finns det olika, man kan dela upp det jättemycket. Det
är, men tolkar jag det rätt då, att vi har lite försprång då i Sverige? Du menar på att vi är lite bättre på att samarbeta generellt? Eller?
Det låter förbli osagt, men vi har ju en konsensuskultur. Men det jag vill säga är ju att speldesign är ofta artistiskt lagt, och därför så gör man inte så ofta att man co-designar på samma sätt för att öka tillgänglighet. Så därför, så där lämnar vi. Men vi tar fram fyra riktlinjer, guidelines, som man kan titta på när man designar spel i hopp om att de här spelen ska bli, sträva efter att de ska bli attainable, inte spelen i sig själva då tillgängliga, utan det ska att upplevelsen ska kunna upplevas av så många som möjligt. För designen, om den är en artistisk designer, har ju då ofta ett, när jag sätter mig och designar ett spel och när Björn sätter sig och designar ett spel, så har ju vi, det här vill vi att spelaren ska uppleva. Och då vill vi göra det tillgängligt. Det är den upplevelsen vi vill göra tillgängligt för så många som möjligt. Om vi gör någonting, en speciell scen i ett spel, och den ska vara klurig, då ska den ju vara klurig även om den är tillgänglig. Så vi tar fram 4 riktlinjer, och då är det då fair and flexible play heter den första. Att den ska vara liksom, det ska vara ett, beroende på vad det är för typ av spel, så ska det vara liksom ett balanserat och men ändå flexibelt. Att till exempel när jag spelar med mina döttrar, ett jättebra exempel, när jag spelar Mario Kart, så kan jag ställa in så de har lite enklare i svängarna när de ska liksom köra i kurvorna, medan jag inte har det. Men då blir det liksom, det blir ju fair, för att jag är ju en bättre spelare. Förstår ni lite jag menar? Så det är fair and flexible play. Sen pratar vi också om att det finns error prevention. Att vi, och det är det, lite det som Björn pratade om, att jag inte hittar i interfacet, i gränssnittet, att jag går vilse i det. Det ska vara, och att det ska förhindra till exempel, man sätter inte quick load och quick save bredvid varandra. Det är väldigt dumt, för då händer att man trycker fel och då blir det, ja, då blir det fel och då blir man arg.
Och inte save och exit bredvid varandra heller.
Ja, det är också sådär, när man sitter klockan efter midnatt och ska, jag ska bara savea, och så trycker man exit och så glömmer man det. Men också att det ska finnas en logik i hur spelet fungerar, för då blir det också enklare att förstå det. Men också att det ska finnas då adjustable and equitable play. Och där handlar det väldigt mycket mer om det här gränssnitt, att jag kan ändra färger om jag har någon form av färgblindhet, eller om jag är närsynt till exempel. Det är en stor skillnad, det här ser ni ganska ofta om ni spelar konsolspel. Konsolspel, då sitter du 68 meter från skärmen. I ett PC-spel eller ett spel du spelar på datorn sitter du ofta 80 centimeter från skärmen. Och om du inte kan förändra storleken på bokstäverna, alltså det vill säga fontstorleken, då blir det ganska svårt att läsa någonting på 8 meter istället för 80 centimeter. Och det handlar där väldigt mycket. Och det är också, handlar om olika ljud och sådär. Så det är våra 4 riktlinjer. Så ger vi lite exempel hur det kan fungera och vad man behöver liksom sätta mer tyngd på när man designar spel. Ofta är ju det här taget direkt från det som kallas då användarhetsingenjörskap eller usability engineering. Men det här är ju någonting som många indieutvecklare, alltså som är kanske ett team på 3-5 personer, har inte de här kunskaperna. Och det är de vi vill sprida. De större studierna som kanske DICE eller ja, Paradox för den delen, har ju ofta ett team som tittar på usability. Det har inte de mindre utvecklarna, så att de får det lite svårt. Och särskilt då om det kommer lagstadga policies som kommer då göra det problematiskt för dem i framtiden.
Där måste ju spelbranschens policy, som jag vet att den andra industrin också är lite nyfiken på, och som jag vet att vi har kollegor som forskar på, Johan Linåke. Det här med att testa med faktiska målgrupper måste ju spela en ganska stor roll i ett sånt sammanhang. När man inte har kunskapen själv, och även om man har kunskapen själv, så finns det så många variabler i form av vilken målgrupp är det och hur tas det här emot på det. Ibland tas det inte alls emot på det sätt man förväntar sig. Att så att säga live testing i tidig fas måste ju spela en ganska stor roll i att kunna göra den här typen av anpassningar.
Definitivt, definitivt. Och där tycker jag, där kan man ju till exempel, i ett av kapitlerna så pratar vi om hur man kan använda till exempel Steam-plattformar och liknande och komma ut med early access och få ganska mycket användardata ganska snabbt och klustra. Alltså det vill säga man kan liksom sortera de olika grupperna utifrån olika parametrar. Så det är någonting som vi argumenterar väldigt starkt för, och någonting som jag argumenterar för i min egen undervisning när jag undervisar i spel, att testa tidigt, liksom. Kommer också jobba till startup med små fail fast. Det är ju ett ganska uttjatat begrepp, men det är ganska bra. Istället för att rulla ut spelet, sen så visar det sig att det är 22% av den tänkta användargruppen då, eller spelgruppen, kan inte se den här gröna nyansen som ni har satt på de här löven, som är jätteviktiga i någon del av spelet till exempel.
Du var inne och berörde någonting om lagkrav där. Det finns ju European Accessibility Act som kommer rullas ut. Tror du att den kommer att påverka spelbranschen någonting?
Vi vet inte, men vi tror det. Vi vet att när den European Accessibility Act kommer ju ha en revision här 2025. De håller vi på att revidera nu. 2025, andra kvartalet, så så kommer det rulla ut. Och där handlar det väldigt mycket om digital tillgänglighet. Och där vi vet säkert är att mobiler och tablets, konsoler vet vi inte riktigt om de kommer infattas. Men det här är liksom tre ganska stora plattformar för hur vi spelar spel då. Så det vi vet att spel i sig själva kommer förmodligen inte, men det är plattformarna, och då ska man ju göra de här produkterna som ska vara i plattformarna ska vara tillgängliga. Man pratar ju lite om den här nya formen av den här digitala tillgängligheten, det nya, alltså European Accessibility Act 2.0 om uttrycket tillåt. Så kan man kanske se, folk pratar ju lite om den som ett GDPR för tillgänglighet. Så det finns inte heller några prejudikat för var de här gränserna går. Men tittar man på hur det har gått i USA till exempel, så ser man ju att då har ju spelbranschen blivit ganska... de har ju blivit inkluderade i det här. Jag vill inte säga hårt drabbad, för jag ser ju det här inte som... Många ser ju det här som, oj, vad jobbigt, måste vi tänka på det här också. Jag ser det så här, om man designar med det här i åtanke så kan man attrahera ungefär 25% större publik faktiskt.
Marknadsmöjlighet.
Ja, men det är unga, och vi som är speldesigners vill att så många som möjligt ska uppleva det som vi upplever, det här härliga. Det finns ju inte, det är därför jag fortfarande är spelledare, och se uttrycket i spelarnas ansikten när de förstår liksom själva designidén med varför jag har designat en viss, om det kan vara en gåta eller ett pussel eller ett problem på ett visst sätt, och bara aha, den här aha-upplevelsen. Och det är ju där alla speldesigners vill.
Och för den som inte spelar rollspel då, spelledare är ju den personen som designar spelupplevelsen för de andra rollspelarna som har sina figurer att spela med.
Exakt, och det är ju den som är den stora designen, kan man på ett sätt säga, för hela rollspelsbordet då.
Jätteintressant. Adam, tiden rullar som vanligtvis mycket snabbare än vad vi vill prata. Men vi kanske får orsak att prata igen. Jag tänker på European Accessibility Act och titta lite mer närmare på din bok. Men för de som är nyfikna på Adams arbete, forskning och böcker, så kommer det ligga lite länkar då i show notesen till det här avsnittet.
Tack så mycket för att du kom då.
Ja, men tusen tack för att du var här. Har vi någon avslutande kommentar från Björn?
Nej, men jag inte mer än att jag tycker att det är viktig forskning, såklart, som du bedriver. Och trots att det är ju gärna i forskningssammanhang blir en del svåra ord och komplexiteter, vikten av att använda exakt rätt uttryck, så tycker jag ändå att du är ganska bra på att kunna förklara för folk. Och jag tror det är en väldigt viktig egenskap hos en forskare att inte bara kunna bedriva sin forskning utan också kunna presentera den, på tal om accessibility och tillgänglighetsfrågor inom akademin, så är ju det en fråga som man brottas med ganska ofta, liksom, att forskningen ibland inte upplevs som så tillgänglig av gemene man, utan behöver få det som man då lite nedsättande ibland kallar en populärvetenskaplig touch, eller åtminstone en tillgänglighetstouch skulle jag vilja säga snarare, som gör att fler faktiskt kan förstå och ta del av och använda sig av den ändå viktiga liksom kunskap som kommer när man har jobbat med det på ett forskningsmässigt sätt.
Ja, men tack så mycket. Ni får ursäkta också, för det är ju lite de här begreppen innefattar ju olika saker på de olika språken också. Och sen så kommer jag direkt från ett norskt långt möte som jag har liksom, så min svenska är lite, sådär, lite hackig, känner jag.
Nej, men jag förstod det utmärkt, så att jag har fått vara testpubliken då för den icke-akademiska åhörarskaran, tänker jag. Jag fattade, jag tyckte det var jättebra. Men tack så hemskt mycket, Adam, för att du var med oss idag. Och jag hoppas att vi får orsak att prata med dig igen framöver.
Det hoppas jag också. Tack så hemskt mycket.
Jag känner ju någonstans att det här avsnittet var ganska tillgänglighetsanpassat.
Ja, men det var det. Även om vi hoppade, det blev massa olika saker. Vi hamnade i en lång diskussion om terminologi och om hur akademin fungerar. Men jag tror det är också nyttigt. Vi hann ju med vårt tema om tillgänglighet också. Jag tror det finns nog många som är lite nyfikna på hur det egentligen fungerar och hur saker och ting hänger ihop och sådär också. Och det är viktigt med forskning inom spel. Det finns för lite forskning inom spel, och den forskningen som finns, det finns en väldigt stor tonvikt på, så att säga, forskning kring olika teknologier och olika typer av designval och sådär. Men just på de här, vad ska jag säga, kring frågorna kring tillgänglighet, jämställdhet, innovation, som jag är då inne på, de bitarna är inte lika väl beforskade, och därför är det rätt så spännande att höra mer om det.
För det finns ju mycket antaganden som görs runt spel och spel, skärmtid, spelberoende, allting kallas ju för spel, så att det är vanligtvis inte helt lätt att urskilja vilken typ av spel man menar. Funkar de likadant? Och även på tillgänglighetssidan, så nu har vi varit väldigt specifika idag, men när jag tänker på tillgänglighet så tänker jag på en handikappsanpassning, kanske fysisk. Att man, liksom har, man kanske är blind, eller man kanske har svårt att höra, eller man kanske har ett synfel som gör att man... Adam nämnde det här med att ha textstorleken, är ju ganska stor skillnad om man spelar PC eller konsol till exempel. Men vi hade ju också med oss den här fantastiska organisationen som heter Gaming Senior tidigare i en säsong här. Och det sa ju de själva att det är ju svårt att tävla med yngre människor, för att reaktionsförmågan blir ju annorlunda när man blir äldre. Och då tyckte jag att det var ganska trevligt att Adam förklarade där att man kan ju faktiskt spela spel som har en tillgänglighetsanpassning. Du kan spela tillsammans med någon som är yngre eller äldre och anpassa svårighetsgraden för den spelaren bara, men ni kan spela samma match. Det är en form av tillgänglighetsanpassning.
Ja, men det är det absolut. Och det hade varit jättebra att ha när jag spelar med min son, så att han kan få det lite svårare och jag kan få det lite lättare. Så blir det lite rättvisare.
Det är som när vi spelade Trivial Pursuit när jag var barn hemma. Och vi var ju små barn, vi hade knappt börjat skolan. Och vi spelade med min mamma och morbror. Och de fick ju då handicap. Så att de fick ju bara gå åt ett håll. Och så var de tvungna att svara på alla frågor på varje kort de drog. Istället för att vi då skulle behöva svara rätt på färg. De vann ändå alltid.
Jag hade en släkting som utnyttjade det där. Han gillade att vinna, han var väldigt tävlingsinriktad, så han ville alltid bara spela ett specifikt frågesportspel som han hade hemma och som han hade suttit och läst alla frågorna om och om igen på, för att han skulle vinna.
Gud, nu fick jag huvudvärk bara att tänka på det. Det kan man ju sysselsätta sig med.
Ja.
Men då är man inte tävlingsinriktad, då är man mer liksom, vad brukar du säga, loot goblin, man vill liksom power player.
Ja, verkligen en powerplayer. Nej, men så är det. Men jag tycker det är jätteintressant med just tillgängligheten och olika aspekter av tillgänglighet som vi var inne lite grann på, som jag pratade om. Alltså det, och inte minst när man försöker förstå att spel är mer än bara en produkt. Det är så himla lätt att man fastnar i, när man pratar om spel så pratar man om ett spel. Man pratar om Call of Duty eller man pratar om Stardew Valley eller vad det nu är för någonting man pratar om. Man pratar om spelet som en produkt, men spel är ju också en metod. Det är ett sätt att förhålla sig, att lösa problem som Adam var inne på, som vi har använt i minst 7000 år, om vi tittar på när de mesta spelen hittades, och förmodligen ännu längre än så. Så att spel är ett komplext fenomen som manifesteras i de här olika spelen, analoga och digitala. Och genom dem så kan vi då använda spelen på olika sätt. Och det är också viktigt, du var själv inne på det, just det här, att det är väldigt stor skillnad på om man spelar spelet för att man tror att man ska vinna pengar, som man gör när man spelar kanske den typen av kasinospel. Eller om man spelar spel i syfte att lära sig någonting. Nu får man serious games upplägg. Eller om man spelar spel för att ha kul och umgås med vänner, får man underhållning. Och det är den uppdelningen jag brukar använda när jag är ute och pratar med liksom politiker eller tjänstemän. Sådär, att gruppera. Man kan skära spel efter vilken plattform de är på, mobilspel, konsolspel och sådär. Man kan dela upp det här på många sätt. Men att just titta på vad är så att säga slutanvändarens syfte med att använda spelet. Vad är poängen med spelupplevelsen? Och det ger en del indikationer på vilken typ av design som man behöver förhålla sig till.
Precis. Men jag tror det får nästan bli den avslutande slutsatsen av det här avsnittet.
Och så får vi hoppas att vi får träffa Adam igen i framtiden och höra mer om
det. Ja, och som sagt, om ni är nyfikna på Adams arbete, bok och forskning, så kommer det ligga länkar då i show notesen, både i podd RSS-feeden och även på vår LinkedIn-sida. Men tack snälla Björn för idag.
Tack själv, Bella. Och till alla lyssnare, tack för att ni lyssnar. Hör gärna av er till oss. Vi tycker det är kul att vi får så mycket respons när vi är ute. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack så mycket.